Ända sedan skolavslutningen som vi hade här fredagen före jul så har jag sysslat med tid och tideräkning och jag fortsätter. När tiden var inne, det var då det hände. Jesus föddes när tiden var inne. När tiden är inne så kommer han tillbaka. Vi vet inte exakt, men vi vet att det närmar sig. I Galaterbrevet så står det kapitel 4, vers 4 och 5. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. När tiden var inne, inte 100 år för tidigt och inte 100 år för sent. När jag predikade här fjärde advent så talade jag om före Kristus och efter Kristus. Och hur vi genom att Kristus kom har fått en större och tydligare gudsuppenbarelse. Vi vet mer om Gud nu än vad man visste om Gud på gammaltestamentlig tid. För vi fick en ytterligare uppenbarelse när Jesus kom och gick här på jorden. Och de hade före Jesus bara gamla testamentet. Vi har både gamla och nya testamentet. Så vet vi mer än vad de visste då. Igår kväll så talade jag om hur vi ibland förbereder oss och så kommer vi på att ja, men det skulle jag också ha gjort. Och i morse så kom jag på, ja det skulle jag också ha gjort. Under hela min predikan här så borde det på väggen här uppe ha stått. Men det kan ju inte jag fixa så jag borde ha pratat med någon annan om det. 2020e.kr. 2020 efter Kristus. Inte så att han har lämnat oss vind för våg, men utifrån att vi lever med den större gudsuppenbarelsen så är det e.kr. Det är inte f.kr. Efter Kristus med den större gudsuppenbarelsen, och det är det som vi får leva i och ha med oss varje dag i livet. Två saltarverser som jag hade med igår har jag också med som hastigast idag. Saltaren 31 och från vers 16. Min tid är i dina händer. Nu har vi, jag har snart här en dag gått. Men var ändå 365 dagar kvar, för det är skottår i år. Så att vi har, men vi vet ju inte om vi får alla de dagarna. Utan vi kanske inte får uppleva ens morgondagen. Men som kristen så vet jag att min tid är i Guds händer. Och så behöver jag inte oroa mig för morgondagen. Utan jag får leva i trygghet. Min tid är i Guds händer. Och Psaltaren 139. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud. Hur väldig är inte deras mångfald. Tiden, den rullar på och vi vet inte hur länge. Lukas 12 och 36 så berättar Jesus liknelsen om Herren som kommer tillbaka. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Var som tjänare som väntar. När jag var liten, då tyckte man att tiden gick långsamt många gånger. Hade man riktigt roligt, då gick ju tiden fort. Men ofta gick det långsamt. Och Det var alltid för långt när man hade börjat skolan, så var det för långt till sommarlov och det var för långt till julafton och det var för långt till födelsedag. Fick man höra att man skulle göra något roligt 3 veckor fram, så kändes det som en evighet när man gick och väntade på det där man skulle göra. Och så hörde man ibland äldre personer säga att tiden gick så fort. Ja, nu fattar jag vad de pratar om. Men så att visst, uppfattningen om tid varierar väldigt olika beroende på hur det ser ut. Men vi ska vara redo när Herren kommer. Det är budskapet till hans lärjungar i alla tider. Var redo att möta Jesus när han kommer. Och oavsett om vi får möta honom för att han kommer igen på samma sätt som han får upp, eller att han hämtar hem någon av oss plötsligt eller förväntat på grund av hög ålder eller genom olyckshändelse eller sjukdom. Oavsett så uppmanas vi att vara redo att möta honom. Vad som tjänar det som väntar. Och så är väntan ett sätt att hålla oss andligt vitala. När vi är medvetna om att Jesus kan komma oerhört snart och hämta oss. De första kristna trodde att det skulle komma förhållandevis snart. I 1 Thessalonikerbrevet så skriver Paulus i kapitel 14 och vers 15: vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. Vi som lever och är kvar. Paulus räknade med att han mycket möjligt, mycket troligt skulle vara vid liv när Jesus kom tillbaka. De första kristna räknade med att Jesus skulle kunna komma tillbaka inom deras livstid. Att de skulle få möta Jesus på himmelens skyar medan de fortfarande var vitala och i livet. Och så kan vi konstatera att så blev det inte. Och vi märker när vi läser Paulus brev att han också ändrar attityd lite grann till det hela. När han skriver till församlingen i Filippi, så Filippibrevet 1 och från vers 21. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om, och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Han drogs åt båda hållen. Det var kämpigt. Förmodligen satt han i fängelse när han skrev det här brevet. Och så kände han att att bryta upp och vara hos Kristus, det skulle ju vara mycket bättre. Och samtidigt så känner han att han är inte färdig med uppgiften. Han vill uppmuntra församlingarna, han vill hjälpa dem att göra nya framsteg i tron, att växa till andligt. Vi ska inte jämföra oss med Paulus. Du och jag, vi har vår egen kallelse allihopa, var och en på olika sätt. Men det handlar om att hjälpa varandra till framsteg och glädje i tron. Vi är inte satta här som isolerade öar, utan vi har en andlig gemenskap där vi ska hjälpa varandra att växa till och göra framsteg i tron. Och att evangeliet ska nå längre än till oss, också till våra grannar, vänner, arbetskamrater, till människor vi möter. Och det vi samlar in i kollektboxarna kan också nå sådana vi aldrig kommer att möta, men evangeliet nås genom att vi är beredda att satsa, så når det ut till nya människor. Och så var det tydligt för Paulus att Det var viktigt att han fick leva kvar och verka. Och så känner jag personligen att jag vill fortsätta att predika om jag får leva kvar. Och föra ut budskapet och kanske på mitt sätt och genom att arbeta med bibelordet kunna förmedla till er på ett sådant sätt så att det också blir tillväxt. Att vi växer i tron. Mot slutet av Paulus liv så skriver han till Timoteus och då inser han att nu närmar sig slutet. Andra Timoteus brevet 4 från vers 6. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans ankomst. Lever du och jag i en rätt gudsrelation, så älskar vi hans ankomst. Bibeln talar om människor som när det händer kommer att ropa till bergen, fall över oss. Det är skräck de känner. Och kanske kan du och jag också ibland undra, hur går det, hur blir det? Men Bibeln säger att vi ska inte oroa oss, utan du och jag, vi ska vänta och vi får älska Herrens ankomst. I Romarbrevet 13 och från vers 9. Buden: du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömningen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Frälsningen, ja, det är samma sak, men det är lite olika vinklar och aspekter på det hela. Frälsningen var det som Jesus vann på korset för dig och mig. Frälsningen är också den dag du och jag tar emot det. Och frälsningen som Paulus skriver om här, det är den slutgiltiga frälsningen när du och jag hämtas hem till himlen. Det är egentligen samma frälsning, men det är olika delar av den som lyfts fram vid olika tidpunkter och på olika sätt. Det är frälsningen i Jesus Kristus som innebär ett evigt liv och att alltid få vara tillsammans med honom. Och så skriver Paulus att den är nu närmare än då vi kom till tro. Jag har alltid räknat mig som kristen. Så på så sätt var frälsningen självklar så fort jag fick ord för den. Att jag var ett Guds barn. Jag fick be aftonbön, vi bad bordsbön, vi bad hemma, vi var på gudstjänster, jag gick i söndagsskola. Jag har tillhört församling hela livet, så att säga. Frälsningen var på ett sätt självklar. Och samtidigt så kom det stunder när jag igen fick överlåta mig till Gud. Och tala om för honom, jag vill vara ditt barn. Jag vill tjäna dig. Och så kan jag konstatera att frälsningen är nu närmare än du har kommit till tro. Jag har levt 65 år. Och mänskligt sett har jag inte 65 år till att leva, och det vill jag nog inte ha. Men jag kanske får leva ytterligare 30-35 år. Rent genetiskt kan jag bli 100, det vore inte så konstigt. Men oavsett vilket så mitt liv står i Guds händer. Min tid är i Guds händer. Och så vet jag att den slutgiltiga frälsningen, den är nu närmare än när jag kom till tro. Jag är mer än halvvägs. Och så får jag se fram emot det. Att Jesus kommer tillbaka. När tiden var inne är det inte då, utan när tiden är inne så kommer han att hämta mig. Tack Jesus Kristus för att du kom hit och uppenbarade ytterligare för oss vem Gud är, hurdan Gud är. Tack för att vi får tillhöra levande Gud. Och tack för att vi får se fram emot den slutgiltiga frälsningen. Där vi alltid ska få vara tillsammans med dig och med varandra, vi som tror på dig. Herre, nu ber vi att det här året som precis har börjat, att vi ska kunna hjälpa och stötta varandra. Hjälpa varandra att växa till i tro på dig, i tillit. Och att våra liv skulle få bära mer frukt under det år som ligger framför än under det, vad det gjorde under det år vi precis har lämnat bakom oss. Låt ditt ord vara levande ibland.